Välkommen till podden Regional biblioteksstrategi. Det här avsnittet är ett av tre avsnitt som vi spelar in på temat 100 år. Våra avsnitt handlar om Edith, Stig och Maria, men inte om Sara. Jag heter Jenny Lindmark Svedgård och jobbar på Regionbibliotek Västerbotten. Och med mig i studion har jag mina kollegor Christer Edeholt och Johan Sundlöv. Och de ska också få prata i det här avsnittet som uteslutande handlar om Maria Gripe. Maria Gripe har vi tre spelat in många poddavsnitt om tidigare. Och jag vill varmt hänvisa till de avsnitten, eftersom i de avsnitten så går vi ganska djupt in på våra relationer till den här författaren, som det alltså var 100 år sedan hon föddes i år. Så kika bakåt helt enkelt på våra avsnitt om Maria Gripe. Så kommer här till ett 100-årsavsnitt. Maria Gripe skrev 38 böcker. De är översatta till 29 språk och hon fick under sin livstid en rad utmärkelser. Och när vi tänker på henne idag så kanske vi tänker på henne som en barn- och ungdomsboksförfattare. Men hon sa själv att jag skriver om barn men för alla åldrar. Maria Gripe själv tyckte också att namn var väldigt viktigt i livet och i berättelsen om personer. Hon ändrade ju själv sina egna i vuxen ålder. När hon föddes så hette hon Maja Stina. Och det ändrade hon då till Maria Kristina. Och dessutom så hade hon en åsikt kring, eller hon tyckte själv och sa själv, att hon var det man kallar för synestet eller synestetiker. Och sa att namn kunde ha en färg. Och det tycker jag är så intressant. Att det finns ljusa och mörka namn. Mm. Och att hon byter från Maja Stina till Maria Kristina. Men i vilket fall Maria som författare, så kan man ju säga då att det kom en ganska tydlig skiljelinje i hennes författarskap. De första böckerna som hon skrev, det var mer sagoinspirerade böcker. Till exempel med djur som hade fått människonamn, att de var förmänskligade. Men när hon gav ut Tårdjuveln flyger i skymningen 1978, då blev det mer att hon började klassas som en författare som skrev spänningsromaner, främst för unga då, med ett starkt inslag av det man då kallar naturmystik. Många har också pratat mycket om skuggsymboliken, och den är ju tydlig i hela Maria Gripes författarskap, tror jag man kan säga. Det hon också, förutom att hon hävdade att hon inte skrev direkt, alltså hon skrev om barn fast för alla åldrar, så menade hon också väldigt starkt att hon uttrycker det på flera olika sätt och manifesterar det. Och det är att hon menar att det finns inga vanliga barn, utan att varje barn är absolut unikt, och att man inte glömmer bort det när man fortsätter att skriva och bli vuxen och bli gammal. Mm. Att man ändå kan uttrycka det på det sättet. Och när jag hörde att hon gjorde på det här sättet, då måste jag ändå lyfta in Sara Lidman, fastän vi sa att vi inte skulle prata om den 100-åringen. Men Sara Lidman, hon skildrar i sina verk alltid människor i naturlig storlek. Sara Lidman har inte någon lilla människan och så vidare, utan alla människor är i sin egen naturliga storlek. det finns inga små människor eller ofullständiga människor. Och precis så tänker jag att det är med Maria. Maria Gripe också är ett barn, har sitt eget värde. Mm. Och det är en fullständig människa. Mm. Fast den man är 7 år eller 11 år eller 13 år eller nästan vuxen och så vidare.
Jag tycker hon ställer sig ju väldigt mycket på barnens sida i allt hon skriver.
Ja, men precis. Aktuellt om Maria Gripe, det är väldigt mycket faktiskt. Jag såg att man på SVT till exempel har lyft fram en gammal dokumentär som K-special gjorde för, ja jag vet inte, superlänge sedan, medans Maria Gripe levde. Hon dog ju 04. Mm. Den heter Solen i söder, skuggan mot norr. Där får man en väldigt nära skildring av henne som person. Mm. Och hon är med också. Förutom den dokumentären så tycker jag att man kan kika på alla återutgivningar. Det har kommit flera böcker med nyskrivna förord till exempel av ganska kända andra författare eller kulturpersonligheter. Det finns en mängd artiklar om Maria Gripe. Men någonting som var lite extra fint tyckte jag, det var att man i Nyköping invigde för ett tag sedan i somras, som skulle ha fyllt år i juli nämligen, en egen plats för Maria Gripe i form av en stenbänk. Mm. Och dessutom så har man byggt ett stort schackspel in till en Rosenbergsvå. Mm. Tycker jag också var så fint. Snyggt. Skuggan över stenbänken och schackspelet och som är tydligt i Tårdyvelboken. Mm. Och så förstås den jättestora begivenheten att årets adventskalender i Sveriges Television är en uppföljning på Trolltider. Som ju Maria Gripe skrev tillsammans med sin dotter. Manuset skrev hon tillsammans med sin dotter Camilla Gripe. Mm. Och dessutom något som vi tre, jag vet att vi har peppat inför det här länge, men nästa år så spelar SVT också in en tv-serie efter boken Tårdyveln flyger i skymningen, och det har aldrig gjort, så det känns ju super, superspännande.
Och vi släppte ljudboken igen också, ja, tyckte jag såg.
Just det. Mm.
Det blir spännande. Liksom tillgänglig.
Ja. Man riggar för att vi ska kunna ta en stor del av Maria Gripes berättelser. Mm. Jag ska inte säga jättemycket om min relation annat med Maria Gripe, annat än att hon absolut har format mig som person. Hon har påverkat mig starkt. Jag är vuxen ålder, tycker jag, om för slags berättelser. 100%. Alltså det är, jag minns att vi pratade om det här tidigare, men det, hon har haft starkt intryck på mig. Och på, alltså nu när jag är så här gammal ändå och absolut fullvuxen, så har jag tänkt mycket på den här naturmystiken som tog mig som barn och som jag tänker att jag ska prata lite mer om när jag pratar om pappa Pellerins dotter alldeles strax. Men vad är relation då till Maria, Johan? Mm. Berätta.
Ja, men det är väl svårt ändå att komma ifrån den inverkan just Tordjuven flyger i skymningen hade och har haft på mig, både som läsare och som människa. Men det har vi faktiskt pratat om i våra gripavsnitt, så det tänker jag att det får, kan ni lyssna på för ett djupare resonemang kring just det. Men det, ja, det kan man verkligen inte underskatta, känner jag själv. Sen min relation till Gripe i övrigt kommer nog mest från just Trolltider som du nämner. Det måste vara en av, och kanske till och med den första julkalendern jag såg. Jag var 4 år när den visades 1985, men jag har också sett att det var som en, det var en repris av 1979 års julkalender. Och det blev man också nyfiken på. Jag har försökt kolla varför, om det var någon slags julkalender i det torka eller vad som hände, men så var det i alla fall. Intressant. Annars kan jag, är det också bara det här som du redan har nämnt, just det här barn, unika barn perspektivet, att just att den här förmågan att kunna skapa engagerande berättelser för ur det perspektivet liksom. Men också det här kring, ska man säga, ämnen som jämlikhet, makt och rättvisa, och hur hennes berättelser kan vara liksom relevanta även för dagens läsare. Vi pratade lite grann om det också i de här andra avsnitten, framförallt och nu kommer jag ihåg de böckerna som vi pratade om.
Vi pratar mycket om Elvis.
Ja, Elvis, tänker jag på. Just de som ändå utspelar sig väldigt tydligt i en tid som skulle kunna ha liksom tappat potentiellt, men som ändå känns högst aktuella än idag.
Mm. Christer, du då? Din relation?
Jag tycker ju att Maria Gripe, hennes böcker, det är så hög litterär kvalitet på något vis. Det finns en sån, hon lyfter fram så mycket insida, så mycket själ och tankar och som gör att läsa hennes böcker är verkligen så här det bästa av läsning på något vis. Därför att man får verkligen man får såna vänner, man får såna i hennes gestaltningar. Så Elvis Karlsson är ju den som har den som jag har läst mest och som jag känner liksom mest för också, för att den är så både realistisk och den är så ur ett barnperspektiv. Det händer saker som är helt normala och helt vardagliga som man knappt skulle märka som vuxen kanske, men som för ett barn blir liksom så ganska stora magiska händelser och väldigt viktiga händelser. Och jag tycker att Maria Gripe verkligen är en av våra största och viktiga författare. Och hon, det har ju funkat väldigt bra tycker jag. Det jag har sett, liksom så här, det som har filmats med henne också. Det var ju, jag kommer ihåg Hugo och Josefin när den kom. Och sen Julia Nattpappan, Pappa Pellerins dotter, Glasblåsans barn. Det är sånt där som har... som gör sig väldigt bra på film och som tv-serie också.
Ja, precis. Jag tänker också det här med namn. Jag tänkte när du pratade om Elvis. Att i hennes författarskap så har hon väldigt mycket blinkningar mellan sina berättelser. Att i Elvis så kan man se andra...
Nattpappan är ju där.
Ja, också. Men exakt. Att de är, ja, men de är på något vis parallella, fastän man kan prata om att det kan vara helt andra tider och andra berättelser och så vidare. Jag tycker mycket om sånt när författare blinkar till sig själv. Ja.
Och det är som du sa, att det var så viktigt med namn för henne. Ja. Var. Det är ju så tydligt med Elvis Karlsson. Då är ju hela Elvis, hans namn är ju det att han är inte den riktiga Elvis. Och det säger ju hans mamma till honom också, utan han är, har ett utanförskap liksom redan från början.
Ja, men tack. Jag har då till det här pratet tittat lite mer på Pappa Pellerins dotter, som vi inte pratade så mycket om förra svängen. Och jag ska bara kort berätta att Pappa Pellerins dotter handlar då om Luella, oklart hur gammal hon är, men hon är nog nästan tonåring tror jag. Hon tycker själv att hon är en stark och självständig skogsmänniska. Hon bor tillsammans med sina två små, ganska små, de sover i byrålådor, tvillingbröder. Hennes mamma jobbar på sjön och lämnar sina barn för att vara på sjön ett tag. Och sen brukar hon komma tillbaka till vintern. Och när boken börjar, då går Luella runt. Fryser om händerna. Hon letar svamp. Hon är på väg tillbaka till det lilla hus. Eller den stugan där de bor. Högt uppe i skogen. Ganska högt ovanför byn. Där många talar illa om familjen. Och så passerar hon en fågelskrämma. Fast hon menar då att det är en människoskrämma. Som hon har klätt upp i herrkläder en bit bort från huset. För det är den kommunikationskanal som hon har med en av sina grannar som också han är en enstöring. Och den skrämman kallar hon för Pappa Pellerin. Så att där lämnas brev ibland och ibland kan hon få en liten mjölkskvätt. Hon kan få lite smör, lite bröd och så vidare. Så att hon klarar sig ganska bra. Upplever hon. Men hon blir sviken av sin mamma. Som bestämmer sig för att fortsätta ta tjänst på en båt som seglar på Amerika. Och berättar då för Luella i ett brev att hon har ordnat så att de ska få komma någon annanstans. Luella och hennes småbröder Rudolf och Konrad. Är det ljus eller mörka namn? Rudolf och Konrad, jag vet inte.
Ljusa.
Ja, eller? De matchar i alla fall väldigt mycket tyckte jag. Ja. Så att på det sättet tvingas de här barnen då till stan. De delar på dem. Rudolf och Konrad får komma till en gammal väninna till mamman, medan Luella hamnar på barnhem. Hon har också helt nyligen börjat fantisera om sin riktiga pappa. Hon har inte brytt sig om honom tidigare. Hon har inte tänkt så mycket. Hon har mer varit fokuserad på att mamman ska finnas hemma. Luella har ett häftigt humör. Hon har ett ganska kraftigt rättspatos. Och när hon kommer till stan så blir det ganska stort fokus på de relationer som hon bygger när hon är i stan. Och jag tänkte att jag ska läsa bara en kort bit ur boken. Det är ju inte poesi, men det är ju ändå någonting som säger väldigt mycket om huvudpersonen Luella. Luellas yttre beteende förändras, men inte hennes tankar och värderingar. De kan hon inte anpassa. Hon bär sin skogsvärd med sig var hon går. Det är så mycket hon inte kan förstå. Allra mest förbryllande är kanske att man inget bruk har av sina krafter i stan. Det fordras ingen kamp för tillvaron. Det dagliga jordiska knoget finns inte. Man behöver inte möda sig om någonting. Rummen blir varma av sig själva. Ljuset tänds när man trycker på en knapp. Vattnet värmer sig själv. Elden finns inte i staden. Och hon saknar elden. Det är ofattbart att leva utan eld. Det är inte att undra över att ljuset blir spöklikt utan levande lågor. Detta livlösa ljus översvämmar varje hus, tränger in i varenda vrå, skrämmer bort alla hemlighetsfulla skuggor och belyser människor tills de blir grå, tills de nästan utplånas. Det är hemskt. En annan sak. Det finns ingen tystnad. Det är ett ständigt brus, nära eller fjärran. Det är gatornas brus och bruset i väggarna. Aldrig är det tyst så att man kan höra de små levande ljuden. Som hemma i stugan, där man ligger och lyssnar på de små knäppen och krypljuden och undrar var de kommer ifrån. Här drunknar allt i brus. Det är hårresande. Så är det alltså med Luella, som tycker att det är jättejobbigt med stan. Men i stan kan ju jag då som läsare ändå se att hon finner sig till rätta. Hon är förbryllad över mycket. Men hon skapar sig utifrån sin person jättemånga relationer. Och det som jag vet att jag alltid har tyckt om, oavsett om jag har varit barn eller vuxen som har läst böcker, det är att det finns kloka, snälla, närvarande vuxna. Det kan finnas knäppa vuxna också, såklart, i berättelserna, men det finns alltid vuxna människor. Det finns en jättesnäll folkskollärarinna, det finns en snäll polis, barnhemsföreståndaren, hon är jättesnäll. Snäll. Det finns kloka vuxna människor. Så att slutet på boken, som ju säkert jättemånga har läst, det är ju då att hon kommer ju hem igen när skolan är slut för sommarlovet. Då tar hon med sig sina småbröder hem igen. Hon blir hämtad av en äldre kvinna som har hjälpt henne genom hela barndomen. Och hennes pappa kommer. Hennes pappa som hon bara har fantiserat om, alltså den riktiga pappa Pellerin. Mm. Han är på plats. Mamman är i Amerika, men pappan kommer och är på plats. Så det är en uppbygglig roman, absolut. Om man vill läsa något som man mår gott av. Fast hon är en väldigt utsatt unge generellt.
Och intressant med de vuxna. Det har jag inte tänkt så mycket på tidigare, men det är sant. Ja. Och så är det väl ofta i hennes böcker, att det är vuxna att faktiskt luta sig mot. Ja. De kommer in och fyller sin funktion då och då i sitt stöd. Liksom. Och sen glider de bort igen när det blir barnfokus. Liksom.
Men vi har pratat om Maria Gripe, 100 år i år. Vi har pratat om vår relation till hennes verk, både i det här avsnittet men även i andra avsnitt som vi spelat in tidigare. Och om ett kraftigt igenkännande i barnperspektivet och om att det faktiskt inte finns vanliga barn i Maria Gripes böcker, utan alla är barn i full stor storlek och de äger sin rättmätiga plats i berättelsen. Och mest har jag pratat idag om pappa Pellerins dotter, som i mitt lilla barnhjärta var både styrka